Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Många blev förvånade när hon i början av oktober utsågs till kultur- och demokratiminister för Miljöpartiet i Stefan Löfvens regering. Visst var hon ett känt ansikte. Redan 1992 framträdde hon i tv som programledare för barnprogrammet Disneyklubben. Efter det arbetade hon som journalist och programledare tills hon bytte bana för att bland annat bli generalsekreterare för organisationen Rättvisemärkt och sen vara miljöchef på ett stort företag inom näringslivet. Våren 2013 blev hon utnämnd till generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen och hon har även haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Men just inom partipolitiken på den här nivån var hon helt ny. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Alice Bah Kuhnke.
Tjena.
Hej.
Hallå.
Vi ligger på 12:10.
Ja.
Nu har vi 5 minuter till.
Ja. Okej, okay. Men gör så att kom bara in när det är dags. Det blir en bra dramaturgi för det här också. Som att det liksom hade kunnat pågå för evigt.
Men sitter du bra? Man sitter väldigt djupt.
Men vet du vad jag har gjort?
Ja.
Jag sitter ju på din liksom fina sidokudde här. För att först hade jag någon idé om att det kan vara fint att reporten liksom sitter lite lägre.
Det är en någon härskarteknik.
Ja, omvänd härskarteknik. Liksom. Det är för att symbolisera ödmjukhet.
För att skenet bedrar.
Ja, exakt. Ja.
Vi ses på Kulturdepartementet i centrala Stockholm och slår oss ned i hörnet av Alice Bah Kuhnkes stora arbetsrum. Hon berättar att hon inte hunnit förändra något av inredningen här sedan hon tillträdde posten som minister i början av oktober. Det har varit en oerhört hektisk tid, vilket gör att det fortfarande är företrädaren Lena Adelsohn Liljeroths val av tapeter, konst och möbler som dominerar det tjusiga rummet. Även denna dag är stressad. Och presssekreteraren påminner oss om den begränsade tiden innan han stänger den tjocka dörren och lämnar oss ensamma. Exakt om en timme kommer han knacka på igen och då står en bil ner på gatan som ska föra ministern till regeringsmöte på Harpsund. Få som följt med kulturdebatten de senaste månaderna kan väl ha undgått att det stormat kring Alice Bah Kuhnke. Vissa har sagt att hon är alltför oerfaren av kulturpolitik på den här nivån. Andra har kritiserat hennes framträdanden i olika medier, vilket bland annat handlade om en debattartikel i Dagens Nyheter i början av november. Om kritiken och om visioner, om provocerande konst och om kulturens frihet kommer vi att tala. Men vi börjar i en annan ände och i och med att tiden är knapp så startar intervjun så snart vi satt oss ned framför mikrofonerna. Men berätta bara någonting, vad som helst du vet, så att jag kollar lite på ljudmätaren här.
Ja, vad som helst.
Hur blir dagens lunch?
Nej, det blir ingen lunch idag. Så jag tryckte i mig en, eller någon sorts bar, vad heter det på svenska?
Det kanske heter det också.
Det vore väl för fattigt om vi tar ett eget ord. En sorts bit. En bit. Därför att det är möten på möten.
Mm.
Det är tyvärr så titt som tätt i det här. Det kan jag konstatera efter det här 10-veckorslivet. Man vill hinna med så mycket som möjligt. Så då har man hellre ett möte eller en viktig diskussion vid lunchtiden att sätta sig ner och avnjuta en måltid. det blir senare.
Det låter inte riktigt harmoniskt.
Harmoni. Nej. Harmoniskt är det kanske inte. Men ska det vara det? Ska det det? Ska jobbet vara harmoniskt?
Ja, det är en bra fråga. När tar man bäst beslut?
Ja.
I vilket känsloläge?
Ja, är det i harmoni?
Mm.
Eller är det i...
Ja, vad tror du? Vi börjar nu. Vad tror du?
Jag vet inte. När tar man bäst beslut? När man har sovit. Harmonin kanske gör sig bäst under natten. Som en uppladdning inför dagens drabbningar. Kanske.
När tar du bäst beslut?
Jag tar bäst beslut efter en god nattsömn. Jag behöver sova. Mat är inte lika avgörande. Sömn är mycket mer avgörande. Och efter att ha fått diskutera och reflektera. Och göra avvägningar. Och lägga det potentiella beslutet i en del av en strategi. Då tar jag bäst beslut. Och känner mig trygg med beslutet.
Vad är makt för dig?
Makt. Men makt handlar mycket för mig om möjligheter. Möjligheten att påverka. Det är makt. Det är att ha makt. Att ha möjlighet att påverka. Mm.
Hur mycket makt har du som kulturminister?
Jag har makt som kulturminister. Jag har mycket möjlighet att påverka. Jag har ju varit chef och ledare under största delen av mitt vuxna och mitt yrkesverksamma liv. Och jag har ju lärt mig, jag har bittert fått erfara en hel del om att ha möjlighet att påverka. Och jag har lärt mig att min största möjlighet att påverka, att förändra, det är genom att skapa möjligheter för dem jag har runt omkring mig att vara sitt allra bästa. Som ung så trodde jag mycket om mig själv. Så här. Ja, men nästan pinsamt mycket. Så här i efterhand i alla fall.
Vad då, har det gått över?
Ja, jag trodde verkligen att ensam var stark. Jag var ofta frustrerad över att människor inte gick i mitt tempo eller inte förstod vad jag tänkte. Och la det på dem, inte på min bristande förmåga att kommunicera eller förklara mig. Det skäms jag över när jag tänker på det. Jag kan se situationer framför mig i elevråd och annat när jag på ett mycket omoget sätt försöker påverka. Men som vuxen, eller inte hela tiden, jag var ju vuxen och jag har ju betett mig så som vuxen också, men under de senaste 10-15 åren i alla fall så har jag praktiserat erfarenheten av att just jobba genom andra och har fått enorma resultat av det. Det är ju verkligen inte kärnfysik, men effekten blir ju tusenfaldig. Och det är en väldigt häftig och stärkande känsla att jag kan åstadkomma mycket. Jag kan förverkliga mina idéer och drömmar om jag får andra att förstå, känna och vilja nå samma dröm och samma mål.
Varför ville du, alltså som ung, ändå gå så mycket din egen väg?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, det är nog både en... Det är både arv och miljö, både en läggningsfråga. Jag var väldigt envis väldigt tidigt, berättade mina föräldrar för mig. Jag har nog alltid satt mig upp gentemot andra sanningar även om det var bra sanningar. Och jag bittert fick erfara att, att valet av en annan väg blev smärtsam. Och det finns ju fortfarande i mig. Och det provocerar ju mig själv. Att jag, om någon säger gå till höger, då finns någonting inom mig som med detsamma säger nej, gå till vänster. Så, och den, det är liksom en impuls som är ologisk. Men jag har någonting i mig som alltid vill opponera. Som jag, och idag får jag ju tala till den här opponenten och säga nej, men det här kan nog vara något bra att ändå följa de andra nu. Och vad, kan, vad finns där borta? Så det är nog både arv och miljö. Sen har jag ju också fostrat så av mina föräldrar. Att vara kritisk och ifrågasätta och inte lyssna på allt alla säger hela tiden. Utan, och detta trots att min mamma är lärare.
Berätta om ett konstverk som har provocerat dig.
Jag såg en föreställning i Storbritannien. Med enbart svarta skådespelare. Och jag gick dit tillsammans med mina vänner. Mina ljusa vänner. Och jag vet att jag jobbade med mig själv under föreställningen att inte tänka på att alla skådespelarna, att alla roller utfördes av människor med mer pigment i huden. Och då blev jag ju irriterad på mig själv att jag var tvungen att aktivt motarbeta mitt lyssnande och det jag såg och det var med om. Men än mer provocerad vet jag att jag blev i pausen och efteråt när jag fick höra och när jag talade med mitt sällskap kring vad de hade upplevt och vad de såg och vad de hörde. Och när jag förstod att de gjorde samma sak. Och då låg egentligen provokationen i att jag ansåg att jag hade mer rätt att få vara fri i mina fördomar för att jag själv har mer pigment i huden än vad jag tillät dem som var ljus i att få vara fördomsfulla.
Men hur menar du då? Var det själva pjäsen som provocerade dig eller var det
upplevelsen?
Ja.
Det jag såg. Ja, för nu tolkar jag din fråga som hela upplevelsen. Jag vet att det var väldigt upprörd. Den väckte massa tankar och känslor i mig. Mm. Och efteråt har den föreställningen påverkat mig i att konfrontera mina egna fördomar. Men också vad jag tillskriver andra människor beroende på mina fördomar om dem. Och vilken förståelse jag vill att de ska ha. Kopplat till normer och majoriteter och makt.
Men vad var det då som väckte din ilska då? Alltså...
Att jag själv, eller jag blev besviken och arg över att jag inte har förmågan att tänka klart. Att jag är så påverkad av min uppfostran och min uppväxt i det samhälle vi lever i. Och jag blir beklämd över att det rastet över mina intryck alltid finns där. Och att jag hela tiden, och det, jag orkar inte det. Jag måste hela tiden, varje gång jag slår på tv, varje gång jag läser tidning, varje gång jag går på tunnelbanan när jag möter människor. Så måste jag, om jag inte vill traska på och fortsätta att reproducera sanningar för mig själv, så måste jag aktivt tänka på att allt jag tar jag in och in i min kontext och lägger på alla de här filtrerna för att egentligen se någon sorts sanning som jag önskar att jag orkade se.
Men vad är det kärnan då som provocerar? Alltså vad är det som...
Ja, Det är bra, vi borde ha det här samtalet ofta. Vad är kärnan i det som provocerar mig? Ja, men kärnan i det som provocerar mig är nog... Det är nog ynkedom. Alltså, det är så ynkligt.
Ynkedom över vad?
Ja, men ynkedom, ja, men det kanske är att vara människa. Det är så ynkligt att vi inte... Att vi i modern tid, genom den blodiga historia, alltså mänsklighetens historia av förtryck och förnedring, av kolonialism och utrensning. Är det inte rätt ordet ynkligt? Är det inte ynkligt att vi ändå inte lyckats utvecklas mer än att vi, som idag i Stockholm, att vi låter mänskliga rättigheter kränkas hela tiden med de människor som sitter och tigger på våra gator? Är det inte ynkligt att vi inte förmår bättre?
Men var det det du kände på den pjäsen då?
Ja. Varför? Alltså det är nog samma... Ja, men därför att det blir så tydligt för mig att jag sitter där och vill tro... Ja, men det kanske... Nej, nu ändrar jag nog mig. Det kanske är det här som är kärnan. Jag vill tro... Jag vill vara mer än så. Och jag förmår inte mer än så.
Vad är det som du vill vara med?
Jag vill inte ha alla de här fördomarna. Jag vill kunna se saker och ting tydligare, klarare. Jag vill...
Men vilken är fördomen då?
Men fördomen att jag satt där och blev berörd av att det bara var mörkhyade skådespelare. Jag tyckte att det var lite... Någonting i mig slog an att det var lite konstigt. För mig det väckte obehag att jag tyckte det var konstigt.
Så inte att det var det, utan din inre upplevelse?
Ja. Mm. Låter det jätte... Hur tänker du att det låter?
Nej, alltså,
förstår du?
Jag tror att det tar lite tid att förstå det resonemanget. För att de flesta när de pratar om någonting som är provokativt, så talar man ofta... Alltså vad samhället, vad det här betyder för samhället, vad är det här för symboler för samhället, till exempel. Men du, som jag tolkar det här nu, din provokation eller din ilska vänds på något sätt mot dig själv, att du tänker på det här sättet.
Ja.
Så inte så många...
Jag tänker alltid så, att det är ju i mig.
Ja.
Men samhället, ja, men då blir det blir ju ett väldigt... distanserat förhållande till vad vi ser, och också hur vi skapar förändring. Om jag ska lägga detta på samhället, ja, då är det ju inte konstigt att det har hänt så lite i vårt samhälle. Jag måste ju vända det mot mig, i mig. Vad är det i mig som väcker de här känslorna? Hur ska jag hantera de här känslorna? Hur ska jag utvecklas förbi de här känslorna så att jag kan skapa förändring? Jag vänder alltid, i stort sett allting, mot mig själv.
Jag tror jag aldrig hört en politiker säga någonting sånt. Faktiskt aldrig.
Nej, jag vet inte. Jag har inte heller tänkt på. Nej, kanske inte är så. Fast det handlar ju... Alltså det är ju, vi måste ju se in, alltså vi måste ju se till oss själva.
Mm.
Det är ju bara där man kan skapa... Alltså, visst, jag kan ju skapa samhällelig förändring, och det vore ju fantastiskt. Med hjälp av andra. Men den stora förändringen, den jag verkligen har makt att kunna påverka, det är ju förändringen inuti mig som påverkar mina handlingar.
För jag tänker, om man tar ett annat provokativt konstverk som handlar om en föregångare till dig, nämligen Lena Andersson Liljeroth, när hon skar i Margot de Lindes Skrikande tårta.
Mm.
Då hörde man väldigt, i alla fall aldrig henne säga någonting. Det här hände i mig när jag gjorde det. Utan då pratar man mer om, ja, men symbolvärdet. Hur kunde det här ske på Moderna Museet? Vad betyder konsten i stort?
Mm. Ja. Nej, och vad bra. Det var vilken bra reflektion. Man skulle ju önska henne att få den frågan. Lena, vad hände i dig? Vad tänkte du? Och vad tänker du nu efteråt? Den frågan är ju alla värda. Eller hur? Och vad tänkte de som stod runt omkring? Som skar i tårtan kort efter henne. Vad tänkte de när de såg henne skära i tårtan och tårtan skrek? Och vad tänkte de när de gick fram efteråt och tog en bit ur en redan skuren tårta? Skrek tårtan fortfarande då? Ja. Men det är så man skapar förändring. Vad tänkte du när du läste om, eller var du på Moderna?
Nej, jag var inte där.
Nej. Vad tänkte du? Eller vad kände du när du såg bilderna?
Alltså den dagen det hände så sände jag direkt sänt kulturprogram.
Mm.
Och hade gjort ett helt manus utifrån ett annat ämne. Så att jag tänkte nog mest bara, jäklar, nu måste vi göra om det här 2 timmar innan. För det här kommer bli stort.
Ja.
Jag tror aldrig tänkte på det här inre sättet.
Mm.
Jag tänkte nog bara kallt, nyktert. Vad betyder det här för samtalet om konsten i framtiden?
Mm. Jag vet att jag tänkte när jag såg de här bilderna att jag blev road av fotografierna. Det var ju en väldig... Tårtan var ju väldigt... Det fanns ju något komiskt över... Eller hur? Självklart. Och det var ju en del av poängen. En tårta som skriker. Det är ju ytterst humoristiskt. Även om det förstås fanns mycket tragik över att det var en kvinna som skrek. Men sen om jag hoppar framåt. Om jag hopp från det första. Det var en rörlig bild tror jag till och med att jag fick se.
Ja,
men sen hoppar fram någon vecka efteråt när debatten var igång. Och jag hade fått ta del av Makode Lindes både i text men också i tal. Vad han ville med den här tårtan. Då kände jag vilken gåva. Att få vara med om detta och att det blev en sån intensiv och uppfriskande debatt. Precis det där man vill att kulturdebatten ska vara. Vi ska vara glada för den där tårtan och för Makode Linde.
Hur ska du göra som kulturminister för att konsten ska vara så fri som möjligt?
Ja. Att kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för fri konst. Det är ju inte direkt radikalt att påstå. Det råder ju...
Det säger nästan alla.
Ja, men det råder ju en konsensus, ja. en partipolitisk konsensus i stort sett. Det är väl ett parti som kanske... Men det är ju... För det, ja, det är ju det vi alla säger. Att kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för fri konst. Så det är ju lätt att säga. Det svåra och det egentliga intressanta det är ju att dels stå vid det men också att skapa förutsättningar för konst som inte bara då stärker förutsättningar för icke-kommersiell konst utan också skapa förutsättningar för konst som ifrågasätter eller går stick i stäv med sociala gemensamma värderingar. Det är ju utmaningen.
Menar du då att konsten skulle vara helt fri?
Jag menar att konsten ska vara helt fri. Jag menar att det är så lätt att applådera och hålla med och uppskatta när konst ifrågasätter makten.
Mm.
Politiker, journalister,
mm.
de rika, de som har majoriteten. Men när konsten sparkar neråt, när den utmanar eller ifrågasätter den fattiga romska kvinnan, utan möjligheter eller när den på andra sätt ifrågasätter minoriteters sätt att leva eller vara. Är konsten, är den fria konsten lika mycket värd också? Mm.
Det är där det bränner till, eller hur?
Ja, det är då det blir intressant.
Säg att jag vill, jag sysslar mycket med opera, alltså inte som utövare. Säg att jag vill komponera en nationalistiskt färgad opera med mycket gamla vikingaideal. Mm. Ja. Och så försöker jag sätta upp den här på Kungliga Operan. De kommer säga, nej, det där är nog... Nej, det var vacker musik, men det här budskapet, alltså, du kommer med orden och tor där, och är det inte lite i grunden här att det går ut på att vara bra att slå ihjäl andra människor? Mm. Ja, men så säger jag, ja, men jag är fri konstnär, det är min konst. Mm. Hur ska vi göra med sån konst?
Ja, men den konsten ska kulturpolitiken också skapa förutsättningar för. Kulturpolitiken ska däremot aldrig, vill jag mena, bedöma om den är relevant eller farlig eller obehaglig. Utan det ska ju kulturdebatten. Och därför blir ju också ett av de främsta, eller en av de främsta uppgifterna för kulturpolitiken också att skapa arenor för ett levande debattklimat. Vilket är, by the way, svårt när kultursidor läggs ner och våra medier har svårt att överleva överhuvudtaget. Men debatten ska ju föras där kring det eventuella farliga i med den här operan. Men sen har vi ju rättsväsendet som ska kliva in och göra den slutgiltiga bedömningen om det är olagligt eller inte. Men jag tror att det är otroligt viktigt att hålla koll på det här och att kulturpolitiken får ju inte fega innan. För det är ju döden.
Så att kulturpolitiken enligt dig är neutral inför min vikingaopera?
Nej, inte neutral, tvärtom. Den är ju bejakande.
Den är till och med bejakande?
Den är till och med bejakande, vill jag mena. Enligt mig så måste den till och med vara bejakande för all fri konst. Och principen kring armlängds avstånd. Skapa förutsättningarna för konsten, för debatten, för diskussioner, för samtalen. Och sen får rättsväsendet kliva in i de yttre...
Och det är ganska få saker som hamnar där.
Väldigt få.
Thank you.
en sak jag bara måste fråga. I den här debattartikeln som du skrev, eller artikeln i Dagens Nyheter i november, så var rubriken, tror jag, alltså kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle. Vad menade du med det?
Mm. Rubriken hade jag ju inte satt. Den var ju liksom tagen ur sitt...
Står du för denna rubrik? Alltså, kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle.
Jag står för orden. Jag vet inte om jag hade satt det som rubrik, om jag var rubriksättare.
Nej.
Men det jag menar med det är att vi lever i en tid av konsumism. Enorm konsumism. Vi ska konsumera. Vi har gjort under en längre tid, och vi har kanske inte ens nått piken, men mycket av vårt sätt att leva handlar om att köpa och byta ut och köpa nytt, och det blir inga rubriker av att våra barn i skolan vill ha, och kanske till och med uppmanas att ha, likadana jackor som de andra för att inte behöva utsättas för mobbing. Och vuxna människor köar för att köpa de senaste mobiltelefonerna. Köar, sover utanför.
Men under en väldigt lång tid så har man sagt att kulturen är med i det här, att det är till och med kanske en av de bästa sakerna med kulturen, just att det leder till en industri, att det leder till nya innovationer, att det leder till en blomstrande kulturindustri. Vi exporterar musik till världen, vi kan sänka bokmomsen, så kan både förlagen och bokhandlarna gå bättre. Det är också konsumtion.
Ja, jag säger inte att konsumtion alltid är negativt eller kommersialism. Men på det sättet som konsumtionen idag genomsyrar hela vårt samhälle, för mig är det motsatsen till att leva hållbart. Och jag vill också med bestämdhet hävda att ett samhälle där kulturen står högt, där det värderas högt, där kulturarbetare har hög status, där alla barn lika säkert som man får ett blöjpaket med sig till BB, vilket man får idag, så får man också en eller flera fantastiska böcker eller musik. Ett sånt samhälle. Ett samhälle där kulturen får det genomslaget. Och jag vill mena att det samhället har vi inte idag i Sverige. Då vill jag mena att de intryck och upplevelser och de känslor och det samhället i stort också skapar förutsättningar för en mer hållbar, en mer ekologisk värld i stort. Och det var det, den passusen i den här debattartikeln handlade om det.
Men att nå dit måste ju vara väldigt, väldigt svårt, i och med att vi lever i en kultur som är fokuserad på det som är, vad ska man säga, mätbart.
Mm.
Ekonomi är ju väldigt mätbart.
Mm.
Och då kan man lägga sådana raster på till exempel musikexport.
Mm. Men det finns lyckoforskningen.
Mm.
Det kanske låter simpelt, men den är vetenskaplig och mätbar. Mm. Och vi vet idag vad som gör oss mest lyckliga.
Ja.
Och det är ju inte att även om man också kan mäta kicken i att få hålla den här nya mobiltelefonen i handen, ger det ju mer lycka att till exempel få ge eller få beröring.
Då är vi alltså i vårt moderna samhälle djupt förförda av någonting som inte är sant.
Ja, vi är djupt förförda av något som inte är sant. Men sanningen är ju inte alltid det vi människor eftersträvar. Vi är ju ganska simpla.
Men vi kanske borde.
sträva efter sanningen. Mm. Fast då behöver vi också klara av att hantera det vi då får se eller det vi då kommer känna. Så det är precis som du säger. Jag vill inte säga att det är utopiskt, men att strävan efter ett hållbart samhälle har ju också en meningsfull väg framåt. Så det finns, slutmålet är ju inte så slutmålet är ju inte den enda alltså det är ju inte något som magiskt slott borta vid vägens ände, utan vi måste ju vända samhället och börja omvärdera hur vi lever och på vilket sätt och vilka konsekvenser det får, och framförallt leva mer långsiktigt hållbart. Det är ju väldigt kortsiktigt på det sättet vi idag köper och slänger.
Jag skulle säga att en stor del av problematiken ligger, och det här säger jag då som kulturjournalist, att vi inte riktigt har ett språk för vårt inre liv. Och kulturen och konsten i alla dess former riktar sig på något sätt till det inre livet. I och med att vi inte har någonting som egentligen beskriver den själen, skulle man kunna säga. Det är snarare så att väldigt många tror att det här inre livet inte riktigt ens finns.
Nej. Nej, om man pratar om själen så framstår man lätt som flummig eller vag.
Har människan en själ?
Jag är ju en skruttig statsvetare. Och det finns säkert någon fantastisk universitetsutbildning som man kan ta del av för att kunna svara på det korrekt. Men jag vill mena att vi har det. För jag översätter själ så enkelt som du gjorde det nu. Alltså att det handlar om det inre livet. Så ja, jag vill mena att vi har en själ. Och man kan ju känna, jag kan i alla fall känna när min själ har fått näring och stimulans. Och jag får det mycket genom kultur. Ja, framförallt genom att läsa böcker. Det är ju så att min själ får vara med om en resa varje gång jag sugs in i en bok som fångar mig. Och jag känner hur jag utvecklas också i mitt yttre liv. Genom att jag har fått leva ett liv som en 15-åring i Afghanistan. Eller som en kung i Frankrike för länge sedan och så vidare.
Hur hänger din syn på kulturen ihop med att du också är kristen?
Oj, ja. Nu hade jag behövt vara teolog då. Nästan. Hur hänger min syn på kulturen ihop med att jag har min tro? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte, hänger den ihop? Min syn, jag är ju relativt pragmatisk lagd och ganska krass. Jag gör mig inga romantiska idéer om ett liv eller att det finns någon mening med livet, utan jag tänker att livet är rätt meningslöst.
Gör du?
Ja, men jag tänker att den enda, för mig i alla fall, är livet meningslöst. Men jag tänker att man kan fylla, att jag kan fylla livet med mening. Där har jag funnit min tröst, mitt halmstrå att ändå fortsätta leva. Och det bestämde jag, eller det kom jag fram till för när jag var barn. Att jag kan fylla det med mening. Så i min tro är jag ju inte heller speciellt avancerad, utan jag har en relativt krass tro, har jag förstått när jag också talar med andra troende. Och också mycket är den ju baserad på att jag är uppvuxen i en kristen tradition.
På vilka sätt är den krass?
Det är ju relativt, men
om du valde det ordet.
Ja, jag har valt det ordet därför att när jag talar ibland med andra troende så hör jag och känner i samtalen med dem att de har en den är väl mer avancerad. De är kanske mycket mer belästa än jag och har fördjupat sig mer eller sökt fler svar än vad jag söker eller har sökt. Vilket gör att till exempel det som jag alldeles nyss sa, då, att jag inte ser att livet har någon större mening. Eller att jag har inga svar om vad som är meningen med livet. Ja, då har jag upplevt att min tro är krass. Också det att jag tror, jag vet inte, jag tror. Men ibland talar jag med troende som vet. Och då blir jag alltid väldigt osäker. Och få jobba med mig själv för att inte backa från det jag ändå tror.
Vad kan Jesus lära dig som kulturminister?
Oj, ingen aning. Vad kan Jesus lära mig som kulturminister? Vad kan Jesus lära dig som journalist?
Väldigt mycket.
Ja.
Att inte ställa några frågor med ett givet svar. Det skulle nog Jesus kunna lära mig som journalist. Mm. Att inte ställa, är det här rätt eller fel? Utan snarare baka in frågeställningen i någon typ av liknelse eller berättelse.
Ja, men som kulturminister. Men det är så svårt, vad är en kulturminister?
Ja, men vad är en kulturminister?
Ja, vad är en kulturminister? Men jag tänker så här, vad kan Jesus lära mig som människa?
Ja, men det är enklare.
Har jag tänkt göra det så enkelt. Vad kan Jesus lära mig som kulturminister? Nej, men den bilden jag har av Jesus, och återigen, jag är inte teolog.
Nej, men det behöver inte
vara. Nej, men jag tänker att det sitter någon teolog och lyssnar på det här nu och blir helt provocerad att jag vet så lite om Jesus. Men utifrån den bilden jag har av Jesus och utifrån den det jag har läst och lärt om Jesusmannen. Så kan väl Jesus lära att mycket sannolikt att ha tålamod, att samarbeta med andra människor, att ta en del skit. att försöka göra det bästa av situationer.
Du har ju fått ganska mycket kritik under de här 10 veckorna. Hur har det känts?
Jag är bra på att hantera negativ stress och oro. Vilket jag är väldigt glad för att jag har övat upp den förmågan. Så det har inte känt så mycket i mig på riktigt. Däremot har jag vid tillfällen, fast inte speciellt ofta eller speciellt stort, känt ansvar för att mina medarbetare mår bra. Att de inte slås ner av att jobba med mig eller känner sig frustrerade så att de inte kan fokusera på det de måste göra. Jag tror också att den kritiken som jag upplever kom mest de första veckorna, kanske inte de sista veckorna, om inte jag har missat.
Inte läst tidningen.
Nej, jag kanske blir väldigt så här selektiv i mitt läsande och mitt intag. För det var ju också att den var ju kopplad mycket till mig som person. Det har jag alltid haft lätt att förhålla mig till. Jag är glad för att mina fiender eller de som vill minne inte riktigt vet hur man bryter ner mig, för det är inte där. Och jag blev då också för de första veckorna frustrerad över att man inte pratade politik. Och det kunde jag känna en en frustration, en iver inför att få göra. För jag vill diskutera politiken, ideologin, det samhället vi vill skapa och allt det vi vill förändra. Så mitt svar, nu när jag tänker och pratar samtidigt, det skulle vara på den här frågan, hur har det känts? Då var det nog mest frustration. På gränsen till irritation. Att få prata om det som är viktigt på riktigt.
När har dina kritiker haft som mest rätt?
Oj. Nej, men de har väl alltid rätt. Utifrån det de säger och tänker och skriver. Jag gör aldrig såna bedömningar. Jag tänker aldrig så.
Men jag tänker, i och med att du är en sån, som jag uppfattar det, självreflekterande människa. Så handlar ju om att få kritik. Jag menar, det finns ju alltid viss kritik. Det får ju alla som går på automatik. Liksom, folk skriver saker lite snabbt och tänker inte igenom och sen så kan man avfärda det. Men livet handlar väl också om att försöka se vad som är sant i viss typ av kritik.
Ja, verkligen.
För
ja,
men det jag menar, kunna på något sätt
bli bättre
ja. Eller förstå sig själv eller förstå sin omvärld eller...
Det håller jag med dig helt och hållet. Men det var det jag svarade på. Jag tror att du frågade eller vilken kritik har varit mest rätt eller mest sann, eller vad sa du?
När har dina kritiker haft som mest rätt?
Ja, när har de haft som mest rätt?
Och då är det vill säga enligt dig.
Ja, och då är mitt svar, de har mest rätt hela tiden. Blir det konstigt svar? Nej, varför? De har ju rätt. De ger uttryck för någonting de känner och tycker och tänker. Men du vet att jag ska värdera det. Att jag ska sätta det på en skala. 1-10.
Nej, du vet inte så.
Är det det du vill, va? Svara nu. Jag vill ha den här topplistan.
Ja, nej, jag, inte så. Du skulle gärna få uttrycka lite mer poetiskt. Ja. Den kritiken var en 10 eller den kritiken var en 8.
Jag vill verkligen hävda det, att jag tror så här tänker jag. Jag vill att människor som möter mig i ord eller i skrift eller på riktigt, eller som bara får en förnimmelse av mig för att de ser mig på en tv-skärm, jag vill att de ska tro på mig och jag vill att de ska tolka mig positivt. Och så tänker jag när jag möter andra människor, så tänker jag när jag möter dig och när jag läser något som någon skriver, eller när jag debattera eller ha en interpellation med en politisk motståndare i riksdagen. Då tänker jag att den personen tror på det hon eller han gör. Och tror på det som de vill säga. Och därför så tänker jag också då när jag läser saker om mig själv som kanske inte alls är sanna eller som är sanna. Alltså jag tänker inte att det här skrev Pelle Jönsson. Han tycker så. Men om jag ändå ska byta ner det, vilken kritik har varit mest rätt enligt mig? Då kan jag ju förstå förvåningen över att jag blev kultur- och demokratiminister. För de vet ju inte om att jag har varit oerhört nära under de 3 senaste valen. När jag har verkligen haft samtal med partiet kring att gå in. Det vet ju bara, ja, samlar kanske 50 personer med mina vänner och nära och kära. Det är väldigt, ingen av dem är förvånad. Man vet att hur nära det har varit. Senast nu i EU-valet, när jag på dagen var tvungen att bestämma mig om jag skulle tacka ja till att bli generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller om jag skulle stå på listan till EU-valet. Men så det vet ju bara vi. Så att ja, den förvåningen och den frustration och kanske grusade förhoppningen kring något annat, den kan jag förstå. Fast jag ska ärligt erkänna också att jag lägger inte så mycket tid på sånt som inte skapar förändring eller som en del av en större plan. Jag har inte tid med det. Jag önskar att jag har tid med det. Jag älskar när jag har tid, eller ger mig tid till det. Att tänka på annat. Tänka på varför någon sa något eller gjorde något. Men det är ju inte så konstruktivt. Och jag tänker mycket, mycket mer på att livet på jorden är kort. Livet på jorden, precis som det finns något annat liv. Men, och att jag mer behöver koncentrera mig på det jag gör. Så att jag fyller livet med mening. Det tänker jag på varje dag.
Vad är det svåraste med att vara minister?
Det är mycket som är svårt. Jag pratar mycket med Per. Per Olsson, min statssekreterare. Jag pratar mycket om det. Och vänder och vrider på frågor med honom. Vi är ju väldigt tajta och jobbar väldigt tätt och pratar flera gånger varje dag. Inte minst nu i det läget vi är i med ett extraval nu i mars och så. För det förändrade ju våra perspektiv på den förändring vi vill skapa. Vi hade ju tänkt att vi hade 4 år på oss. Och det tänker vi ju fortfarande till viss del, men nu har vi också den 22 mars som ett väldigt avgörande.
Jag tycker det har varit spännande att prata med dig. Och en av orsakerna att jag vill göra det är att jag tycker verkligen att du, som jag sa lite tidigare, jag har aldrig träffat en politiker som pratar på det här sättet.
Har du träffat många politiker?
Ganska många. Men...
Tycker att jag behöver förändra något i mitt sätt att prata?
Jag tänker att du kanske att det sättet som du pratar gör dig sårbar.
Mm. På riktigt eller så, eller ge sken av att vara sårbar som öppna lusten att såra mig.
Jo, men om man säger så här, när vi pratade om det här med provokativ konst, så brukar de flesta svara med en politisk analys där det egna jaget inte är med så mycket. Vill man få de personliga svaren, då får man gå till en konstnär egentligen, alltså en utövare. Mm. Det får du inte från en kulturdebattör heller, egentligen.
Nej.
Men du svarade på ett sätt att du direkt inte gick på hur den här pjäsen som vi pratade om då, hur den påverkade liksom samhället där, eller hur den påverkade publiken, utan du gick direkt in på hur den påverkade dig i ditt inre, vad den väckte för typ av inre reflektion.
Ja, men du frågade ju också det. Du bad mig berätta om en kulturupplevelse eller ett konstverk som hade provocerat mig. Jag förstår vad du menar, att det kan göra en sårbar. Men om jag är så trygg i mig själv, om det inte är det som sårar mig, därför att jag har verktygen för att hantera mig själv. Du vet, jag tror jag var 9 år. Jag blev tvingad att skriva dagbok. Det var ju hemskt då. Men nu är det ju väldigt givande. Och både roligt och sorgligt att läsa de här dagböckerna. För man är ju väldigt dramatisk. Och även om jag då också blev tvingad att skriva när jag var glad. Och inte bara när jag hade jättesorg eller så. Och nu kommer någon. Precis när jag skulle berätta det mest personliga.
Det mest personliga. Men om vi får 30 sekunder till här efter presssekreteraren förkylt knackade på dörren.
Men det kanske var bra. Det var som en magisk. Jag kände nu att det där kanske jag skulle berätta kanske ändå hade varit för... Det kanske var på gränsen till för personligt.
Men du måste säga det nu.
Nej. Jag kommer inte berätta det. Det får bli en annan gång. Kanske. För det kanske är på ändå där. det är kanske dit jag inte ska gå. Jag vill vara, fortsätta att vara personlig. Och jag blir glad när du beskriver att hur många andra politiker svarar på frågor och mer sätter det i en politisk kontext och gör stora, tar de stora samhällssvepen. För människor är ju ändå människor och jag tror på att tala till människor. Då är det ju väldigt viktigt att jag har koll på att jag, alltså har koll på mina värderingar, vad jag har bearbetat och inte. Så det där får bli en cliffhanger, det sista jag tänkte berätta precis innan det knackade på dörren.
Då säger vi så, till nästa gång då.
Ja, till nästa gång.
Tack för idag.
Ja, tack.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Alice Bah Kuhnke. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Till sist lite om musiken i programmet. Kimiko Ishizaka spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brennan Kinsella framförde en aria Bach i mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel V. Say.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.